Thulegruppens vitbok, nummer 1, den 25 september. Isfälten ligga som ett orörligt vitt golv så långt ögat når. När sköldimman och snötjockan lättar skiner solen på mäktiga iskatedraler som reflekterar ljus i nyanser från blått till guld i ett overkligt vitt fantasilandskap. Robert Öns flata iskupol välver sig i kvällssolen som en kolossal, guldglänsande ostkupa. Nummer 2, den 26 september. Steg upp klockan 5.30 och funnit att stormen hade bedarrat. Weber, Mutzenbecher och jag startade automobilen, släpande två slädar efter oss över havsisen. Idag måste vi göra ett nytt försök att nå fram till isbarriärerna vid Kap Barn. Till en början körde Weber på första växeln, men han fann då att maskinen blev överhettad och vi måste stanna för att avkyla den. Medan vi väntade upptäcktes att en av cylindrarna ej tände. Den saken avhjälpte Weber emellertid snart, varpå han satte vagnen igång och körde på andra växeln. Med det ökade krafttillskottet från den reparerade cylindern for vi nu fram över isflaken med en hastighet av 14 mil i timmen, till sälarnas och pingvinernas synnerliga beundran. I ett bländande ljus bilade vi solgasset framöver den till synes oändliga isvidden. Utan solglasögon skulle man snart ha blivit snöblind i det starka ljuset. Vi får klämma in oss in i lilla automobilen så gott det går. Weber sitter vid ratten och har bredvid sig i framsätet Mutzenbecher, Haushofer och Schreiber. I baksätet sitter Hinkel, Kreutzer, Fleischmann och jag så gott som i knät på varandra. Stämningen är dock god. Och medan vi ilar fram över den väldiga isslätten sjunger vi för full hals Wir fahren gegen England. Till natten hade vi nått fram till Bransfeldsundet och passerat Astrolabeön med dess 400 meter höga istäckta berg.
Kommer budskap om att jag har fallit, att jag sover ut i havets flod. Rode över mig min skatt och tänka, för mitt faderland så flöt mitt blod. Ge mig nu din hand, din vita hand. Farväl min skatt, farväl min skatt, farväl, farväl, ty vi fara. Vi fara nu till England, England, ahaj!
Nummer 3, den 27 september. Denna dag hade vi ämnat lägga ut vår andra depå, men då några av pistongringarna på automobilen behövde repareras beslöt vi att uppskjuta avresan till nästa dag. På eftermiddagen, sedan reparationen verkställts, begåv sig Mutzenbecher och Hinkel ut för att åka kälken en stund före middagen. Sent på aftonen återkom och det långsamt och mödosamt dragande släden som tyngdes av ett stort svart föremål. Vi skockade oss runt omkring för att utröna vad som stod på och erfor att just som Mutzenbecher och Hinkel höll på med sin vilda färd ut för en brant snödsluttning hade det kört rakt mot ett stort järnstycke som var nedkört lodrätt i isen. De hade grävt ut järnstycket ur isen och med förenade krafter baxat upp det på släden. Järnstycket underkastades en noggrann granskning. Fleischmann hävdade att det rörde sig om en meteorit som vid nedslaget hade plattats ut till en stång. Denna teori vann dock ingen anklang. Själv kom jag till den slutsatsen att järnbiten helt enkelt var ett stycke avsågad järnvägsräls som hade drivits ned i isen. Nummer 4, den 28 september. Öster och söderut utbreder sig inlandsisen som en oändlig isöken med höga fjäll vid horisonten och isen sluttande upp mot Ludvig Filip-landet. Ty tystnaden bryts då och då av avlägsna dån från någon del av isbarriären vid sundet när en kalvning sker. Vi bilade vidare mot öster. Isen blev dock ojämn och vi passerade flera sprickor, ännu bara decimeterbreda. Hela dagen har vi haft en ljusbåge på himlavalvet mitt emot månen. En månregnbåge, dock utan färger.